Men först alltså programmet Möt din författare. Ulla-Lena Lundberg är född på Kökar, blev student år 1967 och har sedan dess varit fri författare. Hennes första bok var diktsamlingen Utgångspunkt som hon gav ut som skolflicka år 1962. 1964-1965 vistades hon i Amerika och 1966 gav hon ut prosaboken Strövtåg. Den följdes av En berättelse om gränser 1968. Efter en vistelse i Japan 1968-1969 skrev hon boken Gaijin år 1970. Från 1971-1973 bodde hon i England tills hon senaste år flyttade till Borgå. Under senare år har Ulla-Lena Lundberg framförallt skrivit hörspel för radion. Noll år 1966, O du bygdemålare med rosiga kinder 1967, Konstnärens födelsedag 1970, När barometern stod på Carl Öberg 1973. Nästa år ska en volym med hörspel ges ut och inom de närmaste åren bland annat en roman och en bok om kökar. Och nu samtalar Ulla-Lena Lundberg med Mona Lökfors.
Författarinnan Ulla-Lena Lundberg, vad var det som gjorde att du flyttade till Borgå?
För det första är det en mycket, mycket förtjusande stad. Jag tycker att den är mycket vacker. Jag blir alltid glad när jag kommer över bron. Och så tycker jag om att kunna tala svenska här, vilket man fortfarande kan göra. Och sen fanns det också rent praktiska orsaker, som att jag kom över mycket bra bostad. Jag kom då direkt från London och hade nog tänkt på Borgå förut, därför att min mamma bodde här. Jag hade varit på besök ett par gånger och tyckte att det såg ut att vara en trevlig stad, så att det var nu flera olika små faktorer som gjorde att jag bosatte mig här.
Jag tycker bara det verkar lite sökt efter att ha bott i Japan ett år och att ha bott i Amerika ett år. Och på något sätt, när jag läste dina böcker så fick jag en sån där känsla av att du är en sån här världsmedborgare på något sätt. Jag tycker det är så väldigt, på något sätt väldigt sökt att flytta till lilla Borgå efter att ha bott i Japan.
Men att nu är ju Borgå i världen också. Och jag vet inte, jag har ingenting emot att bo lite på sidan om stora centra. Det roar mig alltid förfärligt när jag läser i tidningen att Borgå är en avsides belägen småstad, för att strängt taget räcker det bara en timme med buss, och jag tycker att det är mycket goda förbindelser in till Helsingfors, utom naturligtvis på kvällarna, det är ju ett problem. Men annars är det ju oerhört lätt att komma in till stan och när helst man vill. Det är ju inte alls värre än om man skulle bo i en av Helsingfors avsides belägna förstäder.
Nej, det är säkert skönare att bo här.
Jo, Borgå är ju en riktig stad med lite tradition och kultur och dessutom en intressant historia.
Du är väldigt ung för att vara författarinna. Jag tycker åtminstone att du är väldigt ung. Hur blir du behandlad så här av dina jämnåriga och av andra författare och sådana här? Tycker du att det är konstigt det här att du har ett sånt yrke?
Det har jag egentligen aldrig tänkt på. Jag har skrivit hela mitt liv ända sedan jag var 20 år. Och jag gav ut min första bok när jag var 15 år och då ännu gick i skolan. Och jag måste säga att mina klasskamrater var förfärligt toleranta och jag hade egentligen aldrig något problem. Det är möjligt att de tyckte att jag var lite besynnerlig, men att det tog det mycket, mycket bra. Och jag hade egentligen inga problem med mina skolkamrater, och sen senare har det varit så naturligt för mig att jag skriver att jag egentligen aldrig har kommit att tänka på hur jag eventuellt skulle bli behandlad om jag inte skulle skriva, så att det har aldrig varit ett problem. Jag tycker att jag allmänhet blir väl behandlad.
Och det var klart från första början också för dig när du skulle välja yrke att du ville bli författare?
Jo, någon sorts konstnär. Innan jag lärde mig skriva så ritade jag väldigt mycket och nästan hela tiden, och sen började jag då skriva först som ett komplement till mina teckningar och sen mer och mer, och sen fick jag så småningom klart för mig att jag kunde skriva i alla fall en aning bättre än jag kunde måla, så därför kom jag då att ägna mig åt att skriva, men att nog drömmer jag fortfarande om att kunna börja måla igen när jag blir pensionerad.
På tal om det här, när du säger pensionerad, så för det in tankarna på någonting som jag ofta funderar på när det gäller personer med sådana fria yrken. På vilket sätt liksom ordnar man, eller kan man ordna sitt liv? Jag menar, jag vet inte hur det fungerar det här med inkomster och sånt här. På vilket sätt får man de här inkomsterna från de här böckerna? Och man måste ju ha någon sorts bakgrund.
Jo, det fungerar ju inte särskilt regelbundet. För att vara på den säkra sidan, och åtminstone jag gör så att när jag lyckas då få stipendier av något slag så sparar jag och lägger på hög. Jag är naturen nog sparsam och har alltid haft lätt för att leva på lite pengar. Och det är ju nog en förutsättning. Jag menar, man ska ju inte bli konstnär om man vill bli rik. Därigenom var det mycket bra för mig att jag började så tidigt genom att jag i alla fall då under de senaste åren har kunnat få en del stipendier med hänvisning till mina tidigare böcker. Sen däremellan så får man då räkna med några magra år och försöka leva på det man har lyckats spara ihop. Och så där, det går nu på något sätt. Jag kan nog själv inte förklara hur jag nu i detalj redar mig, men att nog går det, nog har det gått hittills. Och sen är det ju heller ingen katastrof. Blir det verkligt illa med ekonomin så kan jag ju alltid till exempel stå i mjölkbutik eller någonting sånt, inte faller då min värld samman med ekonomin.
Nej, och det är klart att man inte kan göra det till en så stor affär heller.
Nej, är man den typen som oroar sig absolut oavbrutet för ekonomin, så då lönar det sig ju inte att
bli säkert fri författare. Inte. Jag vet att du ska skriva en bok om kökar. Du är hemma från Åland. Men det är ju ett givet ämne alltså.
Mm.
Det är någonting som du har jobbat på länge. Men vad är det annars som ger impulsen till en ny bok?
Det tror jag att jag överhuvudtaget kan säga väldigt lite om. För att en bok växer ju fram under en väldigt lång tid. När jag börjar vet jag inte varför jag börjar skriva om ett bestämt ämne eller någonting då som angår mig. Och när jag slutar vet jag inte heller varför jag började. Utan det är då en arbetsprocess helt enkelt. Andra människor vet kanske inte heller varför de väljer ett speciellt yrke. Varför de tar itu med en viss arbetsuppgift. Det vore kanske bra att vara så välorganiserad att man alltid kunde säga varför, men det kan inte jag.
Den där första boken som jag nu läste, Strövtåg, så där anknyter du ju till Amerika,
vistelsen.
Och sen den här Japanboken, så det är ju ganska speciella på det sättet.
Jo.
Men det var det här just jag ville veta, att om man får någon sorts impulser någonstans, eller om man så här trävande kanske börjar och så
får säkert får man då impulser hela tiden, det är bara det där att man inte kan peka på någon viss som skulle ha satt igång då en tankeprocess som då leder till en arbetsprocess.
Sen är det en annan sak som, det gäller inte bara när jag läser dina böcker utan det gäller överhuvudtaget när jag läser, så är det en sak som förvånar mig, eller alltså det förvånar inte mig, det är fel att säga det, men som jag ofta tänker på, det är det här sättet att blotta sig själv och sina tankar och sina känslor, för det måste ju vara dina egna tankar. Du kan ju inte liksom fantisera, eller kan man göra det?
Nej, jag tror att det finns väldigt lite här i litteraturen överhuvudtaget som är påhittat. Också ens direkta fantasier och inbildningar har ju sin rot i någonting som redan finns eller någonting som man har upplevt. Och det tror jag att folk inte alltid tänka på när de då ser på en skönlitterär författare som på någon som hittar på. Och jag känner väldigt få skönlitterära författare som verkligen då hittar på. Jag håller själv mycket med om det gamla talesättet att verkligheten är underbarare än dikten. Och jag måste säga att jag inte har särskilt hög tanke om de författare i litteraturen som verkligen hittar på. När jag då kommer över en figur i litteraturen som jag har en skarp känsla av att det är uppdiktad, så tappar jag intresse för honom. Det är just det intressanta, att när man läser en författares arbeten så kan man föreställa sig att där finns en verklighet bakom, som det då är alltså konstnärens uppgift att gestalta. Det är klart att man ändrar mycket under arbetets gång och att personen som ligger till grund till exempel för en gestalt och inte längre skulle känna igen sig själv, men att det är ju inte det gäller, utan det vad jag vill säga är att jag tror nog att alla rötter till litterära verk ligger stadigt förankrade i verkligheten. Sen är det ju en annan sak att när man ser tillbaka på sina tidigare böcker så håller man ju inte längre med om sitt uttryckssätt. Det är ju på det sättet en konstnär utvecklas, att hans sätt att uttrycka sig då förändras hela tiden medan han själv utvecklas.
Jo, det är klart. Det är så här jag har uppfattat det också. Det är så här jag hoppas att det är, för att man märker ju nog skillnaden om man läser en sån här roman. Vi kan säga vilken sån här deckarroman eller någonting. Ja. Då är det ju uppdiktat. Men just den här känslan som jag får när jag läser böcker, som jag fick flera gånger när jag läste dina böcker, att jag kände igen mig själv, att så här reagerar jag också. Det var
hemskt roligt.
Jo, och därför verkar det så äkta. Men samtidigt så tycker jag att jag skulle nog ha väldigt svårt att låta andra människor läsa så där i mig som i en bok.
Jo, nu tror jag väl att en konstnär måste vara exhibitionist. Det kommer man väl inte ifrån. Det är ju ett problem. Men å andra sidan så tror jag nog att en människa är mycket mer än det hon kan ge uttryck för. Så på det sättet tror jag aldrig att man kan blotta sig helt och hållet eller utlämna sig helt och hållet. Det finns nog alltid så mycket kvar av en själv som man inte kan ge ut för någon annan. Så jag tror nog aldrig att man behöver känna sig direkt tom eller på något sätt då, att man har förlorat någonting av sig själv genom att ge ut. Det tror jag inte.
Nej, och man får inte heller den där känslan när man är ute bland människor att de associerar till någonting som de har läst, och så tänker de att jaha, nu tänker hon så här eller nu handlar hon så här, för så skrev hon i boken.
Jo, det är klart att det är ju någonting man väl får utgå ifrån att händer. Jag vet inte hur bokstavligt du själv tar någonting när du läser det. Utgår du ifrån då att författaren då är sån... Jag tror nog snarast att det är så att författaren eventuellt har varit sån. För att det räcker ju ganska länge mellan det man börjar skriva och till dess boken äntligen har kommit ut. Så jag har liksom fått ett långt försprång då. Sen när boken äntligen har kommit ut, och då betyder det ganska lite för mig.
Jo, jag tror, för mig personligen gör det inte heller. Jag tänker, ja. Det är enbart liksom stämningar som blir kvar, och det är liksom inte några speciella ord eller speciella sådana saker, utan det är den där stämningen som fångar in då när man läser, och som man kanske tycker att tänka att det finns människor som tänker lika som jag.
Ja.
Att det på det sättet tycker jag liksom skönt, och då låter det äkta, eller då verkar det sådär äkta.
Jo, det är ju enbart glädjande. Så rädd om sig själv behöver man ju inte vara att man då skulle önska att ens läsare inte skulle överhuvudtaget tänka på eller bry sig om det vad man har skrivit. Så nu är man ju glad om man kan åstadkomma då ett igenkännande i sin läsare. Det har man ju absolut ingenting emot.
Nej. Sen var det en annan sak som, det var en viss, jag kommer inte exakt ihåg den där formuleringen, men det är också därför som jag ville veta varför du hade flyttat till Borgå. För när du kom tillbaka från Amerika, tror jag det var, så skrev du i någon av de här böckerna att du kom till Helsingfors, och Helsingfors verkar väldigt fattigt, för att det var den där internationella prägen fanns inte där, och det här, saknar du det ännu det här?
Nej, det tror jag inte, genom att jag i alla fall har rest mycket sen dess. Och Finland är nu vad det är, och det har nog ett intressant kulturliv, och här finns människor vars umgänge jag har mycket stort utbyte av. Och sen är det också det att rent praktiskt är det mycket bra för mig att vara i Finland med jämna mellanrum, för att man arbetar bra. Och på det sättet jag tror att jag också har förmågan att trivas nästan överallt, så att det är inget problem.
Ja, det måste du väl ha för att kunna ha ett sånt liv bakom dig som du har. Fast du är så ung. Planerar du nu några nya resor?
Inte nu på ett tag. Nu blir jag väl kvar åtminstone ett år till, ett och ett halvt. Jag har ganska mycket arbete framför mig. Dels har jag min roman som den återstår en hel del arbete på. Och sen för kökarbokens skull behöver jag ju dels vara på Åland och dels då här för att skriva. Jag räknar med att romanen eventuellt hinner komma 75. Och sen kommer kökboken eventuellt 76-77.
Den här nya romanen som du håller på med, vad handlar den om? Är det ett speciellt ämne, alltså någonting i stil med den här Japanboken? Eller
nej, det är mycket, mycket svårt att tala om det. Jag vet egentligen inte riktigt ännu själv vad den sista slutligen kommer att handla om. Jag hade ett väldigt material och jag blir då tvungen att skära bort och skära ner ganska mycket. Och det är svårt att säga på det här stället vad som blir kvar.
Den här kökarboken som du håller på med, det, läste jag någonstans att du har gjort många intervjuer där. Du har pratat med människor. På vilket sätt tänker du sammanställa den här? Gör du den i någon sorts reportageform eller plockar du från det här materialet du har? Gör du en roman på den eller blir det mer?
Nej, utan jag har nog tänkt att det ska bli en dokumentärbok. Men å andra sidan är jag mycket emot det här vanliga sättet att göra dokumentärböcker som har varit mycket allmänt främst i Sverige under slutet av 60-talet. Det vill säga att man ordagrant transkriberar ett ljudband på papper och låter då alla upprepningar, som du vet så man upprepar sig, man säger en massa onödigt strunt och det är väldigt lite av det vad man säger som egentligen kan användas i en text. Därför tycker jag att de här konventionella dokumentärböckerna är väldigt onjutbara att läsa, så jag ska verkligen försöka omarbeta det här materialet så att jag dels får in så mycket som möjligt. Nu är det att jag har cirka 2-3 timmar på band av alla personer jag intervjuar och det skulle bli ett sånt mastodontverk att det är enbart en person som är passionerat intresserad av kökar som jag som skulle finna ett nöje att läsa det, så det finns så mycket som jag vill ha med och därför måste man komprimera och omarbeta i mycket hög grad och det kommer då att bli arbetsdrygt, men att det är ett arbete som jag tycker att är ofantligt intressant.
Jo, det är det säkert. Du tänker inte skriva någon bok om Borgå?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att man måste känna Borgå bättre än jag gör. Kökar har jag ju ändå varit i kontakt med hela mitt liv, så att där har jag kanske en viss möjlighet att skriva om människorna där och den sortens gamla kultur som har försvunnit bara under min livstid. Men Borgå tror jag nog att andra skriver bättre om.
Vad tycker du om Borgå? Du sa att du trivs i Borgå. Tycker du att den här kulturella, den här kultursidan ger dig tillräckligt här?
Jo, om man då räknar med att Borgå är en småstad, man kan ju inte ha vilka krav som helst. Och sen också det att man ju alltid kan komplettera med Helsingfors. Vad tycker du själv om Borgås kulturliv?
Jag tycker det är bra. Det som jag saknar här, på något sätt, det kan hända att jag inte riktigt informerar om det ens, men jag tycker det skulle vara väldigt intressant om det skulle finnas en... Vi har massor med författare här och vi har massor med andra konstnärer. Göra någon sorts program med de här. En författarkväll eller någonting sånt här. Där man skulle samla de här människorna. Det är någon sorts, jag vet inte, någon sorts aktivitet. Har ni någon som helst kontakter?
Jo, jag har nog träffat de flesta av Borgås författare så här då i olika sammanhang. Och sen vet jag att den här litteraturcirkeln eller vad den kan kallas vid biblioteket ju brukar ibland inbjuda författare på det sättet.
Ja.
Men tror du att det skulle finnas publik för en sån sak?
Jag tror det, ja.
Jaså.
Jag tror det. Människor pratar ju sällan om sånt här, men jag vet att när man någon börjar prata om böcker, om författare, så är det väldigt många som sist och slutligen läser hemskt mycket. Och det är ju alltid intressantare att få en personlig bild. Att få en sån här personlig kontakt så här som vi nu sitter och pratar.
Ja.
Vi känner inte varandra från tidigare, men ändå tycker jag att det ger liksom så mycket mer att läsa böckerna antingen före eller också efter en sån här kontakt. Jag vet inte, det kan hända. Det är min personliga åsikt. Jag vet inte hur andra människor ser på det här.
Jag tycker själv att det är mycket roligt om det då blir en diskussion när man då har möjlighet att träffa läsare, sådana som man då inte känner förut, så visst vore det ju en idé. Du har ju annars kommit att vara mycket aktiv på ett annat område av kulturen. Jag vet att du har spelat teater på Postbacken till exempel. Saknar ni till exempel goda texter? Hur gör ni när ni beslutar er för att...
Vi har ju här tills vi har spelat i 10 år teater. Och vi har alltid haft specialskrivna texter, samma författare.
Ja.
För att det finns inga nya texter.
Ja,
det är väldigt, alltså det finns alla de här gamla, traditionella, de här buskteaterskådespelen som finns.
Ja.
Jag tror att det på finskt håll produceras mera nya pjäser och nya sådana produktioner. Jag vet inte. Det är nog svårt.
Jag känner inte till alls det finska, men att jag vet bara av egen erfarenhet att det är fruktansvärt svårt att skriva för scen. Jag har aldrig ens prövat. Jag skriver ju med nöje för radio. Jag har nu 5 hörspel bakom mig som kommer att komma ut i bok nästa år. Och det är då en sorts dramatik som jag älskar att arbeta med. Men att när det gäller just scendramatik så kan jag förstå att det blir brist på texter därför att det är så fruktansvärt svårt att dels ta i beaktande alla de begränsningar som finns. För att helt enkelt bara ta ett litet exempel så är det mycket som inte är möjligt på scenen som är möjligt i radio. Till exempel i mitt hörspel när barometern stod på Carl Öberg så har jag en av personerna i pjäsen som flyger. Det är ingenting märkligt med den saken i ett radiohörspel. Men på scenen vore det ju närmast omöjligt eller också mycket, mycket löjligt som någonting i stil med Karlsson på taket. Och det är det ingalunda fråga om. Det är fråga om en mycket seriös person som flyger.
Ja. Om du nu så här kort får liksom sammanfatta dig med tanke på framtiden. Vad tror du att du kommer att göra mer? Skriva hörspel, fortsätta med sånt eller skriva enbart romaner och sånt här? Eller kommer du i fortsättningen också att blanda upp det?
Jag tror nog att jag i fortsättningen också kommer att blanda. Jag är intresserad av så många olika områden och så många olika ämnen att jag väl nog kommer att blanda som du säger. Men att å andra sidan tror jag nog att jag mer och mer kommer att betrakta mig som en romanförfattare. Sen är det ju en annan sak att jag då inte med romanförfattare avser en person som skriver då enbart skönlitterära verk i prosaform, utan jag anser ju nog att det finns mycket aktuella saker som man bör ta upp till debatt, till exempel yttrandefriheten, som jag tycker att håller på att bli ett viktigt ämne, och speciellt i dagens Finland. Det är då någonting som jag vill arbeta på, till exempel också fredsarbete är någonting som intresserar.